Patrik Roth.
P1, Sveriges Radio.
Studio 1 kväll. Svenska fångar har anlänt till Tartufängelset, men hälften stoppades. Hör strax kriminalvården om det nya avtalet med Estland. Ukrainas för detta försvarsminister Fedorov säger att det borde hållas val i landet trots att det är krig. Hör vår utrikesreporter om vad uttalandet kan leda till. Och så om mellanårsvalet som närmar sig i USA, där det för demokraterna nu handlar om mobilisering samtidigt som partiet är splittrat. Det är en del av innehållet. Jag heter Mariana Benjamin Sir. Ja, idag anlände de första svenska fångarna till Tartufängelset. Det här efter att Sverige tecknat ett avtal med Estland om att få hyra upp till 600 fängelseplatser där. Men bland de 37 första intagna stoppades fler än hälften. Det här rapporterar Expressen. Och med oss nu har vi Ekots reporter Karl Friborg. Karl, hur många svenskar är det som Estland har tagit emot idag?
Ja, enligt ett pressmeddelande som den estniska kriminalvården skickar ut idag så är det 4 svenska intagna som nu har landat i Estland och inskrivna och klara i anstalten Tartu, som ligger i östra Estland. De fördes hit med ett flyg till militärflygplatsen Ämeri för att sedan transporteras med beväpnad eskort till Tartu. Och vad jag har förstått så ska allt ha gått enligt plan utan några hinder eller skavanker. Men det sagt ska jag säga att vi inte har fått just den här siffran 4 bekräftad av den svenska kriminalvården.
Men hur kommer det sig att inte alla togs emot?
Ja, alltså det var ju som du sa Expressen som tidigare idag publicerade en artikel där de skriver att majoriteten av de intagna som den svenska kriminalvården velat skicka till Estland blivit stoppade av estniska myndigheter. Och det går ju till så på ett ungefär i alla fall att svenska kriminalvården förbereder förslag på intagna att skicka till Estland som sen de estniska myndigheterna går igenom och sen får de säga ja eller nej. Så det är inte så att, att kriminalvården har satt intagna på ett plan som sen stoppats vid gränsen, utan det här stoppet har skett ett tidigare skede. Och vi har inte fått några exakta siffror bekräftade av vare sig svenska eller estniska kriminalvården, men Expressen skriver att det handlar om 20 av de 37 första intagna som Sverige velat skicka till Estland som alltså stoppats. Och det här ska vara enligt estnisk polis då, skriver tidningen. Och det ska sägas att det här ingår i avtalet mellan Sverige och Estland, att de får göra det. Om det finns indikationer på att de intagna har gängkopplingar till exempel. Och det här är en ganska känslig fråga i Estland där regeringen lovat att de inte ska ta emot några gängkriminella.
Och vad är bakgrunden till att intagna i Sverige flyttas till Estland?
Ja, i grund och botten handlar det om att det råder platsbrist på svenska fängelser. Många fängelser, eller ja, mer eller mindre alla, har ju behövt dubbelbeläggas där intagna så delar käll för att få plats. Och den här platsbristen beror ju i sin tur på flera olika faktorer. Kanske framförallt att det skett en rad straffskärpningar de senaste åren, vilket leder till att fler sitter i fängelse längre. Och myndigheten har haft ett stort expansionsarbete på gång. Och när regeringen kom överens med Estland om att få hyra de här 600 platserna så var det ett av de främsta skälen man uppgav, just att det skulle hjälpa till med att avlasta kriminalvården i det här pressade läget.
Mm. Och vad säger myndigheterna i Estland om det som har hänt?
Ja, vår kollega på P4 Östergötland, Johan Gustafsson, intervjuade Tina Onux tidigare idag. Hon är chef för enheten för fängelsedrift på det estniska justitie- och digitaliseringsministeriet. Och hon vill som sagt inte kommentera några exakta siffror, men bekräftar att de sagt nej till de flesta intagna som kriminalvården, den svenska kriminalvården, hade föreslagit. Vi kan lyssna på det lätt.
Those prisoners that you rejected, you think that those could be involved in organized crime?
Yes, based on the data what we got, we have this kind of feeling, yes.
Were the Swedish kriminalvården disappointed with your decision?
So there wasn't any hard feelings or anything like that. We have really good communication with Sweden, and these are everyday things that we discuss. There has been smaller problems, bigger problems, but by the end of the day, I believe that we will work this also out.
Precis, hon får först frågan här om de sagt nej till de här fångarna för att de misstänkte just gängkopplingar. Och då svarar hon, ja, de har tittat på uppgifterna från svenska kriminalvården och fått den känslan. Sen får hon en fråga om kriminalvården var besvikna. Och då säger hon där att det är inga hard feelings eller liksom bitterhet över det här, utan de har en bra kommunikation med svenska kriminalvården. Och hon säger att ja, det finns problem, stora och små. Men hon tror att det här kommer kunna lösa sig. Och justitieminister Gunnar Ström har också kommenterat det här i andra medier idag. Och han ger väl uttryck för ungefär detsamma. Han beskriver det här som ganska odramatiskt. Det här samarbetet har precis kommit igång och då behövs en hel del kalibrering. Precis så här i början. Det sa han till TT tidigare idag.
Och justitieminister Gunnar Ström hör ni dessutom i P1 morgon. I morgonbitti, Ekots reporter Carl Friborg så länge. Vi har också med oss Niklas Bellström, ansvarig för projekt anstaltsplatser utomlands på kriminalvården. Välkommen.
Tack så mycket.
Hur tycker du att det har gått idag när de första svenska fångarna anlände till Tartufängelset?
Ja, men precis som vi hörde här så har det gått som planerat, så det är vi ju väldigt glada för. Så transporten både på svensk mark och flyget mellan länderna och mottagandet, överlämnandet till estländska myndigheter och transporten och inskrivningen i anstalten har gått precis som vi har förberett och planerat och övat. Så det har varit en väldigt bra dag.
Men varför stoppades vissa?
Ja, processen går till så att Sverige gör en utredning och en bedömning av lämpligheten enligt avtalet då per individ. Och sen beslutar vi om att göra en framställan, alltså en begäran till Estland om att få placera en intagen där. Därefter så gör Estland en egen bedömning av lämpligheten i förhållande till avtalet. Och eftersom att det rör sig om bedömningar i två olika länder så kan de bedömningarna naturligtvis gå till på lite olika sätt och landa i lite olika slutsatser. Så att det är egentligen inte särskilt konstigt utan ganska naturligt, speciellt så här i uppstarten av arbetet när allt förberedelsearbete kommer till kritan så att säga, att det här uppstår.
Men skulle du säga att det är klara riktlinjer i det här avtalet?
Ja, men som jag sa tidigare baseras det fortfarande på bedömningar. Ett exempel på det från avtalet är det som heter i avtalet då en allvarlig säkerhetsrisk. Det får inte förekomma en allvarlig säkerhetsrisk kring en intagen då som ska placeras i Estland. Och det kräver ju förstås en hel del tolkning vad det innebär. Och det är ju någonting som vi har arbetat med under det här förberedelseåret och försöka närma oss varandra i vad begreppet innebär. Men som sagt, det är först nu som de faktiska fallen uppdagas och det är också då som det visar sig att vi i olika delar av de här bedömningarna kan resonera på olika sätt.
Men uppdaterar man avtalet då, alltså nu när ni märker att ni har stött på ett hinder i bedömningen?
Ja, det går alltid att uppdatera avtalet, men min bedömning är inte att det är det som behövs, utan vi behöver utgå från de här första faktiska fallen, jämföra hur de här tolkningarna och bedömningarna har gjorts i respektive land och successivt under kommande månader närma oss varandra och säkerställa att vi gör samma tolkningar då.
Så det man kan säga, skulle du säga att avtalet ser ut just nu?
Ja, hur avtalet ser ut, det är uppbyggt så att det finns ett antal utpekade kriterier för vad som ska uppfyllas då för respektive intagen för att den ska kunna placeras i Estland. Och det är ganska många olika kriterier. Exempel på det är intagna då att de ska vara 18 år eller över. Och att de då inte ska ha den här allvarliga säkerhetsrisken kopplat kring sig eller ha begått vissa särskilt utpekade brott som terroristbrott och spioneri och så. Så det finns ganska många olika kriterier. Så att det är klart att det krävs en hel del tolkning och en hel del diskussion för att vi ska säkerställa att vi gör de här bedömningarna på samma sätt.
Och jag tänker, vad skulle det här kunna leda till? Alltså att man redan nu stöter på ett hinder, att man gör olika bedömningar och tolkar olika. Vad skulle det kunna leda till på sikt?
Ja, man kan väl säga att det är precis nu i början som de stora utmaningarna kommer uppdagas ifall vi gör olika tolkningar. Successivt och över tid så kommer vi att göra mer och mer lika tolkningar. Så problemet kommer att minska med tiden.
Tror du det kan bli problem på sikt?
Nej, i det här avseendet så tänker jag mig tvärtom att ju mer vi hinner samverka med varandra i det goda samarbetet som vi redan har, desto närmare kommer vi vara varandra. Och de här praktiska fallen lär oss i båda länderna att göra bättre och bättre eller mer och mer likvärdiga bedömningar kan man säga.
Mm. Sverige kan ju hyra upp till 600 fängelseplatser i Estland. Hur ser planen ut för att fylla upp platserna?
Ja, planen är baserad också på vad som framgår av avtalet där anstalten i Estland ska kunna ta emot 100 intagna per kvartal från och med det att avtalet trädde i kraft i början på augusti. Så var tredje månad så kommer vi transportera 100 intagna och det sista kvartalet då inför nästa sommar så kommer vi transportera 300 intagna. Så det är det som är planen då för att nå upp till 600 platser nästa sommar.
Och hur trovärdigt känns det just nu?
Ja, våran inriktning är helt och hållet utifrån vad som är möjligt enligt avtalet. Så att vi kommer att arbeta för att transportera de intagna som vi ska för att fylla platserna och nyttja varje plats. För det behövs i platssituationen i Sverige.
Mm. Och det vi har hört om idag, att det fångar som har stoppats. Finns det någonting du kan säga om det? Om det var det som har hänt?
Nej, jag kan inte gå in på enskilda fall på det sättet. Men som jag sa, det som har hänt är att i de fallen så har länderna gjort olika bedömningar helt enkelt. Det pågår just nu ett arbete för att lära oss av det och se till hur vi kan göra mer likvärdiga bedömningar framöver.
Säger Niklas Bellström, ansvarig för projekt Anstaltsplatser utomlands på Kriminalvården. Tack för att vara med i studiet kväll. Och dessförinnan hörde vi Ekots reporter Karl Friborg. I Ukraina har den för detta försvarsministern Mykhailo Fedorov nu ikväll sagt att det borde hållas val i landet trots att det är krig. Med oss så har vi nu Trygve Ulriksen Skogset, Ekots utrikesreporter. Trygve, vad är det Fedorov har sagt nu ikväll?
I ett nästan 10 minuter långt videotal så säger Fedorov bland annat att demokrati inte bara är en lyxvara för fredstid. Det är det vi kämpar för i det här kriget. Han levererar här flera kraftsalvor av citat. Han säger att Ryssland inte kan tillåtas hålla den ukrainska demokratin som gisslan. Det borde inte vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta. Och Fedorov säger här att man måste hitta en laglig, säker och realistisk mekanism som gör det möjligt för Ukraina att förnya den demokratiska processen och att i princip hålla ett val även om det pågår ett krig. Och det här talet kom ju bara några timmar efter att president Zelensky har formellt nominerat en ny försvarsminister, Jevgeni Kamara. Svårt att inte tolka det här som att före detta försvarsministern Fedorov egentligen kastar handsken och kommer med en öppen utmaning av Zelensky. Och när han nu uppmanar till val så är det ju egentligen första gången vi hör en så pass tonangivande ukrainsk politiker öppet utmana Zelensky på det här sättet.
Det har ju varit bråk runt president Zelensky nu en månad sedan han avskedade Fedorov. Påminn oss, vad handlar den här konflikten om?
Ja, president Zelensky har ju egentligen inte sagt öppet varför den här försvarsministern fick avgå. Han har ju varit populär, särskilt bland unga. Man har pekat på att det varit en konflikt mellan Mykhailo Fedorov och den nu sparkade ÖB:n Syrsky, militärchefen. Sen har man inte egentligen från Zelenskys håll kunnat säga exakt varför Fedorov fick avgå. Det är också flera av de här demonstranterna som har varit ute på gatorna flera gånger nu i över en månad som har pekat på det att Zelensky här egentligen har ett förklaringsproblem i och med att Fedorov har varit en person i ukrainsk politik som har varit rätt populär. Han är ju en man som har drivit igenom en hel del reformer av försvarsmakten. En person som har pratat om att man måste decentralisera den ukrainska försvarsmakten. Att de olika förbanden ute vid fronten ska få mer att säga till och att man egentligen ska ha ja, det som beskrivs som en mindre sovjetisk struktur. Det ska vara mer medbestämmelse, man ska ha mer att säga till ute bland soldaterna och bland officerarna. Så Zelensky har ju här egentligen haft ett förklaringsproblem i och med att han inte öppet har berättat om varför det blev så att Fedorov fick gå, och det har ju lett till gatuprotester i flera ukrainska städer. Så sent som för ett par dagar sedan var det tusentals människor på gatorna i Kiev. Så har det även varit på protester som jag har varit på nu under sommaren i Lviv. Att särskilt unga människor kräver att, för det första så ska Zelensky förklara varför det här skedde. Och de kräver också att Fedorov ska få tillbaka sitt jobb. Nu har ju Zelensky ikväll pekat med hela handen på att Fedorov inte kommer få tillbaka sitt jobb. Och det är svårt att inte se det här talet nu ikväll som en direkt reaktion från Fedorov på att Zelensky nu verkligen stänger dörren för att han ska komma tillbaka som försvarsminister.
Och hur ser stödet för Fedorov ut?
Ja, vi har inte sett några opinionssiffror eller så, och det är klart, Ukraina är ett land med flera miljoner invånare, att några tusen tar till gatorna, det är klart, det pekar ju inte på någon majoritet eller ens i närheten av det. Det som är anmärkningsvärt med stödet för Fedorov, det är att det är flera unga som har ställt sig bakom den här politikern. Han är ju själv ung, 35 år, och det är flera som säger det, att det, när jag har pratat med de här demonstranterna, att stödet är stort, men att det är många som i och med att det är krig inte vill ta till gatorna. Man vill visa på en nationell enighet. Så det är svårt att säga exakt hur stort det folkliga stödet för Fedorov är. Men idéerna han har förespråkat om att den ukrainska försvarsmakten behöver mer innovation, mer digitalisering för att, ja, i utsträckningen spara så många soldaters liv som möjligt vid fronten. Det är klart, det är populära idéer både bland ukrainska soldater och bland deras familjer.
Men går det ens att genomföra ett val i Ukraina just nu?
Nej, inte enligt den ukrainska grundlagen. Det går inte att genomföra val så länge det är ett militärt undantagstillstånd. Det har det varit sedan Ryssland startade sin fullskaliga invasion 2022. Man pekar ju på en rad olika anledningar till det. Dels att någonstans runt 20% av Ukrainas territorium är ockuperad av Ryssland. Hur skulle det gå till om ukrainarna i de territorierna? De kan ju inte rösta. Det bor också miljontals ukrainare utomlands som är flyktingar sedan kriget började. Och det är också någonstans runt 5 miljoner ukrainare som är internflyktingar inne i Ukraina. Så det skulle ju vara oerhört svårt, när till omöjligt, att faktiskt genomföra ett val, även om inte den ukrainska grundlagen stod i vägen. Men där säger ju Fedorov nog ikväll i det här talet att bara för att någonting är svårt och komplext, det gör det inte omöjligt. Och han hävdar ju här då att det är viktigt att ukrainarna får rösta. Det är demokratin man kämpar för i det här kriget, säger Fedorov. Och då borde man gå långt i att försöka låta för folk gå till valurnorna, trots att vi är mitt i ett pågående krig.
Men att han går ut och säger att det borde hållas val i landet, vad kan det faktiskt leda till?
Jag tror det kommer leda till att Zelensky på något sätt behöver svara på det här. Han har ju haft en, man kallar det en beröringsångest för den här konflikten som uppenbarligen har legat i botten för att Fedorov inte längre är försvarsminister. Sen är ju frågan om det här kommer leda till att gatuprotesterna i Kiev och i Lviv och i andra ukrainska städer, om det kommer fler kommer liksom samlas bakom det här. Det finns inget folkligt stöd i Ukraina för att man ska genomföra ett val nu när kriget pågår. Det har funnits opinionssiffror emot det tidigare, dock är de ganska gamla. Vi hade en opinionsmätning för drygt halvår sedan där ett val inte är någonting som ukrainarna säger att man måste genomföra i krigstid. Men frågan är ju nu om det här kommer göra att flera samlar sig bakom Fedorov, och om de här kraven på att han ska få komma tillbaka in i regeringen kommer fortsätta eller kommer öka efter han har tagit ett så pass klart ställningstagande för att Ukraina borde hålla ett val.
Säger Trygve Ulriksen Skogset, Ekots utrikesreporter. Och nu över till eftermiddagens studie 1 med Susanne Westergren och Mattias Rensmo.
Just nu är alltså 11 personer konstaterat smittade med mässling i Sverige, och fallen har hittats från Skåne i söder till Jämtland i norr.
Och enligt Folkhälsomyndigheten, som då säger att alla de här fallen är kopplade till festivalen Urkult i Jämtland i början av augusti.
Med oss nu har vi Magnus Gislén som är professor i infektionssjukdomar vid Sahlgrenska akademin och tidigare statsepidemiolog. Magnus, hur farlig är mässling?
Mässling är en allvarlig sjukdom och särskilt hos små barn och hos, även hos personer som har en immunbrist och inte då har något skydd mot sjukdomen, att de inte är vaccinerade. Så det kan vara en allvarlig sjukdom även om de allra flesta förstås blir tillfrisknade utan några komplikationer.
Mm. Och hur stor är risken för vidare spridning?
Ja, men vi har som tur är en god immunitet mot mässling i Sverige. Man räknar att den är uppemot 95% som är det som krävs för att man ska få liksom en väldigt liten risk för någon större spridning, det man kallar flockimmunitet då. Och vi har en hög täckning i barnvaccinationsprogrammet där ju mässling ingår. Och det gör det att något stort utbrott är osannolikt i Sverige. Men förstås kan det komma fler fall ifrån den här festivalen. Det behöver inte vara det sista som rapporteras nu. Det kan bli några enstaka tillfall och det kan bli sekundärfall. Men någon jättestor spridning, det är väldigt svårt att tro att det ska bli.
Så i så fall, hur allvarligt eller inte allvarligt är det här utbrottet då?
Ja, men jag tycker att det pekar ju på en väldigt viktig sak, och det är ju att personer ser till att man har ett skydd emot mässling. Det finns ju de som inte vaccinerar sina barn till exempel, eller som själva inte vet att de har ett skydd när de är vuxna. Och det är viktigt att se över det där skyddet, därför att mässling som sagt är en allvarlig sjukdom. Vi vet ju att bland små barn så är det ju, det pågår ju till exempel ett stort utbrott i USA nu, och där man har en dödlighet bland barn, man har många som får komplikationer. Så det här är alltså en allvarlig sjukdom som man bör ha ett skydd emot.
För Folkhälsomyndigheten, de säger att majoriteten av de smittande är under 18 år och att de flesta av de drabbade personerna har varit ovaccinerade. Vad säger det här dig?
Nej, men så är det, och vi har ju sett i tidigare utbrott också att i princip alla, inte riktigt alla, men den allra flesta är ju ovaccinerade eller och har inte haft sjukdomen. Man kan bli smittad även om man är vaccinerad och fått en dos eller till och med två doser. Men man har alltså ett skydd. Dels är det väldigt ovanligt. De allra flesta som är vaccinerade blir inte smittade. Men händer det så får man också oftast en väldigt lindrig sjukdom. Ovanligt med komplikationer. Och vaccinerade som är smittade är inte lika smittsamma som de som då är ovaccinerade.
För det här har ju Ekot rapporterat om idag bland annat. Att just vaccinerade personer blivit smittade. Hur kan det komma sig i så fall? Jag tänker vacciner ska man väl ha för att bli immun?
Ja, och så är det också med mässlingvaccinationen. Det är ett oerhört effektivt vaccin, men det finns inget vaccin som är 100-procentigt. Så är det. Man räknar kanske med 98-99% skyddseffekt utav vaccinet. Och också återigen att det vaccinet skyddar väldigt, väldigt bra mot allvarlig sjukdom. Jag känner inte till något fall hos någon som inte har haft någon grav immunbrist där någon har varit vaccinerad och fått en allvarlig mässlinginfektion. Så att det är ett väldigt effektivt vaccin.
Folkhälsomyndigheten uppmanar också de som är födda på 70-talet att se över sitt vaccinationsskydd. Varför då?
Nej, men allmän vaccination infördes ju i Sverige successivt under 70-talet. Och de allra flesta som är födda på 60-talet, vilket fall de liksom i början och mitten på 60-talet, har ju haft mässling. Många av de som är födda i början på 70-talet har också haft mässling. En del har fått en dos utav vaccinet, och sen de som kommer senare under 70-talet har fått två doser också. Så att vet man då inte att man antingen är vaccinerad eller har haft mässling, så kan det vara ett gott råd att faktiskt ta reda på det. Det kan man få hjälp av via vården då. Har man inget skydd så är det bra att vaccinera sig. Också därför att mässling förekommer ju i mycket högre utsträckning i många andra länder i världen, också i Europa, i delar utav kanske framförallt södra Europa och östra Europa. Mm. Så det är bra att ha ett skydd mot mässling när man är ute och reser och för övrigt också. Mm.
I Sverige vaccinerar man ju barn från 18 månaders ålder, alltså från 1,5 år. Finns det anledning som det är just nu att vara orolig för de som har barn under 1,5 år?
Nej, det gör det inte. Däremot så är det ju så om man har någon som har varit på den här festivalen med mindre barn som då inte är vaccinerade och de får symptom, så ska man ju vara uppmärksam på detta förstås. På samma sätt om man ska ut och resa i områden där det finns mycket mässling, då kan man gå ner och ge det här vaccinet tidigare, kanske redan från 12 månaders ålder och i vissa fall ännu tidigare. Däremot så ska man ju inte ge det normalt sett i allmänhet för tidigt i livet. Dels för att man har ett skydd, barnen har ett skydd av antikroppar från mamman de har fått efter förlossningen då. Och också då att vaccinet inte är lika effektivt om det ges tidigt. Och så är det ett levande vaccin som man vill inte ge det för tidigt för att man ska veta att barnen har, då har ett normalt immunförsvar, att inte har någon allvarlig sjukdom. Så att, men det går alltså att vaccinera tidigare om man ska till ett område där det finns mycket mässling som går.
Och du pratar om symptom här. Hur märker man om man är sjuk i mässling?
Ja, det märks ofta ganska tydligt. De vanliga symptomen, det brukar ju börja, inkubationstiden då, den är ju vanligtvis 10-12 dagar från smitta till man blir sjuk. Men den kan vara mellan 7 dagar och ända upp till 21 dagar. Sen kommer symptomen då med feber, ofta hög feber, som ökar också upp till 39 grader under de första 2-3 dagarna. Torrhosta som kan vara väldigt besvärlig. Irritation i ögonen är vanliga symptom från början och sen efter 3-4 dagar så kommer då det här utslaget som börjar i hårbotten, sen kommer det och kanske bakom öronen och så sprider det sig ner över kroppen och många blir då, får väldigt, väldigt utbredda utslag, röda sammanflytande utslag. Och så håller det här på under någon veckas tid och det är ju då en väldigt, väldigt smittsam sjukdom. Så det gäller för dem som får och tror att de har fått en mässling, kanske har varit på festivalen eller någon annanstans, och att man inte söker vård, att man inte besöker en vårdinrättning innan man ringer först. Man ska ringa först och kolla så att det är vad man ska göra, för annars finns det risk att det här sprider sig helt enkelt.
Och nu för tiden så pratar man ju mycket, eller det finns de i alla fall som tror felaktigt att mässlingsvaccinet är farligt. Vad händer liksom på samhällsnivå om färre tar det här vaccinet?
Ja, tyvärr är det ju så. Allt det här bygger ju på en felaktig studie från slutet av 90-talet där också den person som gjorde det har blivit av med sin legitimation och det är liksom forskningsfusk bakom. Och sen har man gjort massor med studier. Det var den här man skulle koppla mässlingsvaccin till autism. Det har gjort ett flertal studier därefter som har kunnat visa att det finns ingen sån koppling. Men fortfarande är det ju så att det här är ju, vi ser ju till exempel i USA nu där vi har en hälsominister som har anammat den här, i vilket fall tidigare, den här teorin eller den här falska konspirationsteorin. Och där minskar också vaccinationstäckningen bland barn. Så det, och det är klart, vi är inte immuna i Sverige mot den typen av missinformation heller. Så det gäller verkligen att vi ser upp för det. Därför att man ska komma ihåg också att bland små barn som får mässling, helt friska barn som inte är vaccinerade, så är dödligheten kanske någonstans på 1 av 2 000 barn som dör. Och långt många fler får allvarliga komplikationer. 1 av 1 000 får en hjärninflammation som kan ge väldigt allvarliga komplikationer. Och det kan man ju då undvika genom vaccination. Så att det här är en jätteviktig fråga när det handlar om. Och det är ett så otroligt välstuderat vaccin som är effektivt och utan allvarliga biverkningar.
Magnus Gisslén säger det, alltså professor i infektionssjukdomar. Tack så mycket.
Vi har också med oss Mia-Marie Hammarlin, etnolog och medievetare som forskar om just det här med vaccinkritiker. De flesta av dem som insjuknade var ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Vi vet inte varför, men generellt, vad är den vanligaste orsaken till att människor inte är vaccinerade i Sverige?
Ja, om vi håller oss då till just mässlingsvaccinet så är det ett återkommande argument i vaccinkritiska miljöer bland vaccinkritiska människor. Jag har träffat flera. Det är att vaccination stör immunförsvaret. Så vad man strävar efter är att man vill träna immunförsvaret inför framtida infektioner. Och då vill man göra det på ett så naturligt sätt som möjligt. Och det är väldigt intressant tycker jag med det här uttrycket, det här ordet, vad som är naturligt då. Men den tolkning man gör är att det är då bättre om ett barn smittas på naturlig väg genom att träffa andra barn som har mässling. Men som precis som vi har hört här så omfattar ju det stora risker. Men på något sätt vill jag ändå ha sagt att de här föräldrarna som tänker på det här sättet såklart vill göra det bästa för sina barn och att det kan vara svårt att orientera sig till exempel på internet idag. Alltså vaccinskeptiska sidor kan se väldigt trovärdiga ut. Det kan se ut som att det är en myndighet som står bakom dem. Så det är inte lätt att orientera sig där ute idag. Och precis som Magnus Gisslén sa, så var det ju då 1998, den brittiska läkaren då, Andrew Wakefield, publicerade den här studien. Det blev liksom startskottet för en ryktesspridning. Det är så intressant att den vill verkligen inte själv dö, utan den återkommer hela tiden i nya former, inte minst på internet idag då. Men redan under 1970- och 80-talen så förekom det dock så här andra farhågor om att mässlingsvaccin kunde ge bestående hjärnskador. Men även sådana påståenden har granskats utan att några samband egentligen har kunnat beläggas.
Det här antivaccinrörelsen är ju stor i USA. Där är till och med hälsoministern skeptisk till vaccin. Hur ser det ut i Sverige?
Nej, men det är svårstuderat i Sverige därför att det är en liten minoritet som är så här uttryckligen skeptiska mot vaccin. Så att när jag har träffat människor som är skeptiska mot vaccin, så är inte de organiserade mer än att de känner varandra ungefär. Och att det i bland vänner kan spridas som en uppfattning, som mikrokulturer kan man säga. Jag tyckte det var intressant med en nationell undersökning från 2021 som visade då innan vacciner var tillgängliga för covid-19 att en minoritet av svenskarna, 4%, sa då att de sannolikt inte skulle ta covid-19-vaccinet eller att de helt skulle avstå ifrån det. Och det är en väldigt liten grupp. Och sen vet vi inte varför direkt, men det verkar ändå som att det var en misstro mot vaccinerna som hängde samman med en bristande tillit till myndigheten också, när man läste hela studien. Det var en sån här somundersökning från Göteborg. Och samma studie visade också att så många som en femtedel av medborgarna ansåg att vaccin kan medföra risk för allvarliga biverkningar. Och det tyder på att oron för negativa vaccineffekter inte bara fanns bland de som eventuellt avstod från vaccination, utan också bland många av de som faktiskt var villiga att vaccinera sig. Så många överkommer sin oro när de vaccinerar sig. Det tycker jag är lite intressant.
Mia-Marie Hammarlin alltså, tack så mycket. Etnolog och medievetare som forskar om vaccinkritiker. Och Magnus Gisslén hade vi med oss också, som är professor i infektionssjukdomar.
Och vi stannar i USA, för där närmar sig mellanårsvalet i november, och för demokraterna handlar mycket nu om mobilisering.
Ja, det är ju motståndet då mot Donald Trump och Trumpismen som är stark, och partiet hoppas kunna samla väljare som oroas över utvecklingen i landet.
Samtidigt är demokraterna själva splittrade. En mer aktivistisk vänster vill se tydliga anti-Trump-kandidater och en skarpare politisk linje, medan partiledningen hellre vill lyfta fram mittenkandidater som kan vinna i vågmästarstater.
Martin Svenningsen har vi med oss, Sveriges Radios utsända. Du är med oss från Washington och du har varit runt i USA nu under de senaste veckorna. Hur har du märkt den här splittringen inom demokraterna?
Ja, om vi nu ska tala om splittring så märks den. Vi får inte glömma att det finns bara två stora partier i USA, och inom varje parti så ryms ju en stor bukett av åsikter. Men primärvalen som vi har sett nu, det är alltså vilka kandidater som ska kandidera till olika poster i mellanårsvalet. Och här märks det faktiskt en ny vänsterorienterad falang som tar mer utrymme. Och där är väl då New Yorks nya borgmästare, Soran Mamdani, uppmärksammad. Och sen vann ju Abdul El-Sayed i Michigan primärvalet där. Och det här skapar faktiskt konversioner i de mer traditionella demokratiska leden. Det är till och med så att det finns en tankesmedja som heter Third Way, en demokratisk tankesmedja. De har satsat $15 miljoner för att motverka de här vänsterlutande grupperna, att de ska få för stort inflytande i partiet. Så det är självklart att det är lite märkligt när det egna partiet motverkar sina egna kandidater. Men som sagt, det är stora partier med olika meningar.
Men finns det några tydliga stjärnor då på den här vänstersocialistsidan så att säga, jämfört med mittendemokratsidan?
Jag skulle nog säga att Mamdani och El-Sayed som jag nämnde, de är stora stjärnor och de hyllar man ju stort. Sen nästan inom varje delstat så för man fram olika kandidater. Francesca Hong var en kandidat i Wisconsin som förlorade primärvalet med väldigt liten marginal. Och, och då börjar man ju liksom, när de här dyker upp så börjar man rota i deras gamla tweets bland annat. Hon tweetade för länge sedan att man borde avskaffa den högt hållna helgen Thanksgiving i USA. Och tittade då på det koloniala ursprunget sen hon ändrat sig i den frågan. Men också vill hon då förstärka den offentliga sjukvården och stärka rättigheter för arbetstagare och bygga billigare bostäder och så vidare. Så det är en typiskt exempel på en demokratisk vänstersocialist lutande kandidat.
Vi har också Kaliforniens guvernör Gavin Newsom som är en av de mest profilerade för att bli Demokraternas presidentkandidat om 2 år. Och han har gjort sig populär genom att driva med Trump i sociala medier. Hur försöker han navigera mellan att tilltala vänstern och samtidigt locka mittenväljare?
Ja, men alltså, Gary Newsom är ju fortfarande en av demokraternas mest medieexponerande guvernörer och nämns i alla möjliga sammanhang som presidentkandidat 2025. Jag såg han var med i en webbshow här för ett tag sedan och där han hela tiden fick frågan, ja, är det du som är nästa president? Och då log han bara så att det är inte jag som avgör det och så vidare. Så han tar nog och siktar på det. Och det är ju fortfarande medierapporter om hans fortsatta konflikt med Trump-administrationen. Och det rör frågor som federala utredningar och Kaliforniens självständiga klimat- och teknikpolitik. Men det är långt kvar, det får vi inte glömma. Och han tillhör toppskiktet bland demokraterna som ses som en möjlig presidentkandidat. Bland också omtyckna många. Men enligt en nyare mätning som jag såg här i juli som kommer från Emerson College Polling så har faktiskt hans popularitet gått ner lite. Men som sagt, vi såg inte att Trump skulle bli presidentkandidat 2016. Man vet aldrig vad som händer.
Nej, vi lugnar oss för lite med presidentspekulationerna. 2028 är ju presidentval.
Det är nog en bra idé.
Ja. Vi tar in Erik Åsard istället, professor emeritus i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. Om vi pratar om mellanårsvalet nu, det är ju valet till kongressen i november. Hur är läget för demokraterna?
Det är väl relativt bra skulle man kunna säga om man tittar på opinionsmätningarna. Det är ju alltid så att den sittande presidentens parti går tillbaka. Så har det varit med väldigt få undantag och så verkar det också i år. Men det är ju intressant när ni pratar om det här att det finns dissonanser då inom demokraterna. Som för övrigt, man gör ju en sån här generisk mätning vilket parti som man egentligen tycker bäst om. Just nu, och då ligger demokraterna ungefär 7% före republikanerna. Men det där kan ju slå väldigt olika i olika regioner. Man får inte glömma att när man pratar om vänster och höger i amerikansk politik så kan det skilja sig väldigt mycket beroende på var någonstans i landet man kandiderar. Till exempel New York är ju någon slags vänstersocialistisk fäste nu med borgmästaren Mandami till exempel. Och även hon kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez som kanske är nästan den största stjärnan på den kanten. Men det ser ju helt annorlunda ut i södern. Där är de demokratiska kandidaterna idag fortfarande väldigt mittenorienterade. Och striden tror jag kommer att stå i mellanvästern. Hur kommer det att gå i de här så kallade swing states, svängstaterna som kan gå åt ändra hållet? Och där var det ju väldigt intressant med det här valet som var primärval-guvernörsval i Wisconsin. De är kanske den ultimata sån här vågmästarstaten idag mellan inom demokraterna då där det stod mellan en etablissemangsdemokrat som heter David Crowley som vann en svart kandidat över just den här Francesca Hong som hon nämnde tidigare som är väldigt långt åt vänster men det skilde bara 0,5% så att det var väldigt jämnt även där va.
Mm. Men hur stor är splittingen skulle du säga mellan partiledningen och aktivisterna?
Ja, den finns ju där tydligt när det gäller sakpolitiken. Och jag såg att husets ledare, demokraterna, han är ju minoritetsledare där nu. Hoppas bli majoritetsledare efter valet. Hakeem Jeffries från New York, han tycker ju inte om politik. Den politik som DSA står för, alltså Democratic Socialists of America. Men sa han samtidigt att han välkomnar naturligtvis dem om de väljs in i kongressen. Och då blir de en naturlig del av den demokratiska partiet där. Och de kommer naturligtvis att rösta på demokraterna då. Men även han då markerade som ledare att det finns en viss distans mellan dem. Och det där tror jag går igen i många sammanhang, även i Mellanvästern till exempel. Där är det nog rätt många etablissemangsdemokrater som står i mitten då, som tycker inte egentligen om den här politiken. Som ju inte är så väldigt radikal, får man komma ihåg, när det gäller inrikesfrågor. Alltså de vill ju ha då en allmän sjukvårdsförsäkring ungefär som Kanada och Västeuropa har. Va? De vill ha fri eller kostnadsfri högre utbildning till exempel. Och det är ju rätt radikalt för dem, men inte för oss. Va? Däremot så står de till vänster mycket tydligare i utrikespolitiken, om man ser det från europeisk horisont. Att de är antiimperialister, de här socialisterna, och de är emot USAs krig i andra länder. Och dessutom är de väldigt israelkritiska, och det elementet har kommit väldigt starkt nu i samband med Gazakriget till exempel.
Säger alltså Erik Åsard, professor emeritus i Nordamerikas studier vid Uppsala universitet. Vi hörde också Martin Svenningsen som är Sveriges Radios utsände i USA nu under sommaren.
Jag blir världens bästa basketspelare. Och du blir världens bästa författare. Gil?
Okej.
Manne, varför dockar du oss?
Manne, vad gör du? Tror du bättre än oss?
Det här är en ljud från filmen Blir du ledsen om jag dör, som har premiär på fredag.
Filmen baseras på en bok med samma namn som släpptes 2022 och blev både kritikerhyllad och en försäljningssuccé.
Och i studion så har vi nu bokens författare Nicolas Lunabba och skådespelaren Pechang Rad som spelar huvudrollen Nick. Välkomna båda två. Ska vi börja med dig, Nicolas? För nu är det ju så att din bok blir film. Hur har det landat? Hur känns det?
Det känns väldigt, väldigt bra. Men det är också, för jag såg den i sin färdiga version igår. Och jag insåg när jag slungades tillbaka till den tiden också vad jag delvis har förträngt. När det hände, när det begav sig, var mellan 2012 och 2015 väldigt, väldigt våldsamma år i Malmö. Och att befinna sig i den, de många tragedier som utspelade sig då, det är väldigt gripande. Men förstås kamratskapet och allt sånt där som man får ta del av är ju fantastiskt.
Mm. Boken är ju din egna bild av pojken Elia och på samhället. Vad hände med den berättelsen när den hamnade i händerna på regissören Roger Chekhashes att göra sin tolkning av din bok?
Nej, men jag förstod nästan från början att Roger ville göra berättelsen, erfarenheterna rättvisa. Och det var också det hon lyckades göra, eller har lyckats göra. Inte minst i händerna på min kompis här, Pechang då. Alltså att hur kan man ta fram frustrationen, timmarna man lägger på de här skitungarna. Och all den kärlek som hälls in i det här arbetet. Och all sorg som kommer med den i värsta fall. Och det tycker jag finns med i filmen.
Men hur inblandad var du i själva filmarbetet, eller lämnar du över din text bara och sa lycka till?
Nej, men det är ju så här att man har inga val. Antingen är det så ger man ifrån sig sin bebis och så får man annan uppfostra hen, eller så gör man det inte. Men den hamnade i trygga händer, och det är de produktionsbolaget Rojda och även våra samtal på Chang har handlat väldigt mycket om hur kan jag bidra utan att liksom lägga mig i. Så de har haft full ägandeskap över det kreativa. Men jag har då fått tycka till, i synnerhet om sådana här saker som det sociala arbetet. Hur funkar det när en unge kommer in i ett rum till exempel och är väldigt bufflig? Hur ser dynamiken ut? Sånt. Så där har jag varit med en del.
Pechang Rad, du är alltså skådespelare som spelar huvudrollen Nick, som är ju Nicolas, som du har bredvid dig. Hur mycket visste du om den här berättelsen innan?
Ingenting faktiskt. Det var först när jag hörde om projektet som jag läste boken och blev helt förtrollad av Nicolas ord. Så jag var riktigt pepp på att, och väldigt, väldigt rädd på att ta mig an den uppgiften. Men och jag minns i början att det var väldigt svårt för mig att separera mig, eller att separera dig, Nicolas, från texten. Jag såg hela tiden honom när jag läste manuset, och så, det var tills vi träffades innan inspelningen. Vi hade ett väldigt fint möte där jag pitchade liksom min take på hur jag skulle göra den här Nick, och du gav mig din välsignelse. Det var så himla stort och fint av dig. Efter det så kunde jag liksom ta mig an uppgiften på riktigt.
Och hur har det varit att jobba med Nick som karaktär?
Fantastiskt. Det har ju fan förändrat mig på ett sätt. Jag tror att jag fick en insikt halvvägs in i inspelningen, där jag insåg att fan, jag är inte lika modig som du är, Nick. Och det var inte en jobbig grej. Det var inte så här, fan, jag är inte lika modig. Utan det var mer som en så här, shit, härifrån kan jag ta avstamp. Så att det var väldigt inspirerande. Och jag tror att filmen i sig kan göra det med andra människor. Det kan liksom ge en hopp om att säga shit, jag kan också bidra på något sätt.
Nicolas, ska du för de som inte har läst boken, vill du liksom ta en kort take på vad den faktiskt handlar om?
Alltså det handlar om Nick då, jag, som under många år jobbade i de så kallade utsatta områdena i Malmö. Och jag började föra anteckningar i synnerhet för att förstå vad det innebär att leva så nära det absolut grövsta våldet, det vill säga när barn dödar och dödas. Och sen förde jag anteckningar utifrån att jag tog mig an en sån här pojke då, som var väldigt mycket i riskzon. Och boken, precis som filmen, handlar om den berg- och dalbana av känslor som vi går igenom ungefär under 2 år. Så det är det handlar om. Klassamhället Sverige, marginaliserade människors kamp för liv, på liv och död kan man säga.
Jag fick se filmen igår och den tar ju verkligen fasta på att det inte bara var du som räddade Laia utan ni räddade varandra. Är det en rättvis bild av hur det faktiskt var?
Det kan jag inte säga så här på radion, för Elijah kommer att höra mig och då kommer han säga en massa skrytsamma saker. Så jag får väl säga att det delvis stämmer. Men han, precis som många av de här ungarna, och apropå mod, han var så otroligt rädd så han var tvungen att vara otroligt modig. Och jag har aldrig sett en människa vara så illa behandlad, men inte heller en människa vara så otroligt målmedveten som han var. Och det är liksom vi socialarbetares hemlighet är ofta att vi jobbar med andra människors problem istället för att ta itu med våra egna. Och vad de här ungarna i synnerhet gör då, de är små liksom solar av livsglädje och livskraft. Och vi liksom är där och får kraft av det. Så ja, han var en enormt fin, han hade en enormt fin inverkan på mig, och de facto så var det ju han som såg till så att jag träffade min nuvarande sambo. Så han brukar skryta om att mina barn skulle inte funnits om det inte var på grund av han.
Ja, för du välkomnade ett barn som du mötte genom ditt arbete in i ditt egna hem då. Med perspektiv på det nu idag, hur var den här tiden egentligen?
Filmen kräver en viss dramaturgi, och del av det som händer i filmen har inte riktigt hänt. Alltså det har varit konflikter, mycket av det jag skrev ju vad jag tänkte, inte nödvändigtvis vad jag uttryckte. Men för att skapa film och drama så måste det jag tänkte utageras eller sägas i filmen. Så att vi hade, märkligt nog i det kaos vi trots att befann oss i ofta, så hade vi en väldigt harmonisk relation. Och Elijah, det här är ju konstigt att säga detta eftersom jag var med honom under så många år. Han var aldrig respektlös mot mig till exempel. Han var otroligt noga med att jag inte blev förbannad på honom. För han visste nog att, eller han kände väl på sig, jag kan inte förlora det här. Så att det var i allt otäcka så skapar vi en egen värld.
Per Changrad, vad tycker du är viktigast med den här berättelsen?
Jag tror att premissen i filmen för mig är viktigast, och det är att om du hjälper en annan människa så blir du själv hjälpt på ett sätt. För i filmen så är den här pojken nyckeln till Nicks hjärta, och den här oväntade vänskapen liksom öppnar dörren till kärleken.
Vad har varit svårast?
Utan tvekan att lära mig spela basket. Jag hade aldrig stött en basketboll tidigare, så att när jag fick... Jag fick en basketcoach och han såg rädd ut när han såg mig studsa den där bollen första gången.
Hur många timmar har du lagt på basketträning?
Jag tror att jag lirade typ 3 gånger i veckan i 3 månader. Och nu kan jag inte spela basket. Alltså, jag har liksom lärt mig en koreografi. Så en 5-åring hade knäckt mig.
Blir du ledsen om jag dör? Har premiär på fredag, alltså filmen som bygger på boken av Nicolas Lunabba som är författare. Tack så mycket för att ni kom, även till skådespelaren Per Changrad.
Studio 1 kväll fortsätter efter nyheterna, och då kommer det handla om hur omvärlden ska förhålla sig till talibanstyret i Afghanistan som tog tillbaka makten för 5 år sedan. Det kommer också handla om en ny shoppingtrend i Sydkorea där folk beställer hämtmat som aldrig kommer fram.
Här är Ekot. I Ukraina så har den nyligen sparkade försvarsministern Mikhailo Fedorov nu ikväll sagt att det borde hållas val i landet trots att det är krig. Och enligt Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset så kan det här ses som att Fedorov nu utmanar president Zelensky.
I ett nästan 10 minuter långt videotal så säger Fedorov bland annat att demokrati inte bara är en lyxvara för fredstid. Det är det vi kämpar för i det här kriget. Han levererar här flera kraftsalvor av citat. Han säger att Ryssland inte kan tillåtas hålla den ukrainska demokratin som gisslan. Det borde inte vara Putin som bestämmer när Ukraina, när ukrainarna får rösta. Och Fedorov säger här att man måste hitta en laglig, säker och realistisk mekanism som gör det möjligt för Ukraina att förnya den demokratiska processen och att i princip hålla ett val även om det pågår ett krig. Och det här talet kommer ju bara några timmar efter att president Zelensky har formellt nominerat en ny försvarsminister, Jevgenij Kamara. Svårt att inte tolka det här som att före detta försvarsministern Fedorov egentligen kastar handsken och kommer med en öppen utmaning av Zelensky. Och när han nu uppmanar till val så är det ju egentligen första gången vi hör en så pass tonangivande ukrainsk politiker öppet utmana Zelensky på det här sättet.
Sa Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset. Och här i Sverige så larmades polisen tidigare ikväll till en explosion utanför en port till ett flerfamiljshus i Malmö. Dörren till ett trapphus har skadats liksom fasaden, men inga människor har kommit till skada. Platsen spärrades inledningsvis av och boende inrymdes i väntan på nationella bombskyddet. Men för en stund sedan så meddelade polisen att platsen nu bedöms som säker och att man gripit två män i 18-årsåldern som misstänkta för brottet. 11 personer har nu konstaterats smittade av mässling efter att de besökt festivalen Urkult i Västernorrland. De smittade finns i 6 olika regioner runt om i landet och ett intensivt smittspårningsarbete pågår. Maria Rotsén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm där 5 fall hittills konstaterats.
De personer som är bekräftade, det är tonåringar och unga vuxna i dagsläget. Det här är ett utbrott som, där vi fortfarande inte har fått alla fall, så att vi förväntar oss att det kommer att komma några till de närmaste dagarna.
Utöver de 5 fallen i Stockholm har mässling konstaterats i regionerna Jämtland, Härjedalen, Skåne, Gotland, Värmland och Västerbotten. Och då mässling är mycket smittsamt är smittspårningsarbetet tidskritiskt. Enligt smittskyddsläkare Maria Rotsén Östlund kontaktas nu varje bekräftat fall för att undersöka vilka kontakter personen haft under den smittsamma perioden.
Man är smittsam 4 dagar före det man får sina utslag och 4 dagar efter det man får sina utslag. Om det finns möjlighet ur rent tidsmässigt, om det inte har gått för lång tid, så kan man erbjuda att man kan få en förebyggande vaccination och i vissa fall förebyggande gammaglobulin, alltså immunglobulin.
I Västerbotten har en vuxen och ett barn fått mässling trots att en av personerna var vaccinerad. Här pågår nu ett arbete med att spåra de upp till 70 personer som varit i kontakt med de smittade. Martin Angelin är biträdande smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
Det är ju så smittsam sjukdom så att det krävs en ganska liten kontakt för att ändå ha risk att insjukna. Det är viktigt att ta reda på om det är någon som kanske inte är vaccinerad eller inte haft mässling, om de behöver någon vaccination för att inte bli sjuka.
Även i Värmland har ett fall av mässling konstaterats. Enligt Anna Skogstam, smittskyddsläkare vid Region Värmland, handlar det om ett barn under 18 år. Och även här pågår ett intensivt smittspårningsarbete.
Ja, det gör vi ju alltid och går igenom var personen har vistats. Och oftast så rör det sig om lokaler i vården där vi då brukar gå igenom exakt vad som har hänt. Och om det har varit andra patienter eller vårdpersonal som har blivit exponerade.
Reportrar Anna Grönberg och Ida Svansbo i samarbete med P4 Västerbotten. Den 60 dagar långa tidsfristen för USA och Iran att nå en fredsuppgörelse har nu löpt ut utan något avtal. Och enligt president Trump så har USA inte några planer på att återuppta samtalen med Iran. Istället har konflikten trappats upp ytterligare med Hormuzsundet i centrum och nya hot från den amerikanske presidenten.
Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
Vi är där av en anledning. Iran får inte ha kärnvapen, sa USA:s president Donald Trump igår. Och just frågan om Irans kärnvapen är en av USA:s viktigaste frågor i kriget. Tanken var att striderna skulle upphöra och att USA och Iran under 60 dagar skulle lösa de viktigaste frågorna i konflikten. Irans kärnprogram, de amerikanska sanktionerna och trafiken genom Hormuzsundet. Men nästan inget av det har blivit verklighet. USA kräver garantier för att Iran aldrig ska skaffa kärnvapen, medan Iran kräver amerikanska eftergifter, bland annat kring sanktionerna. Iran säger nu att man tillsammans med Oman har nått en överenskommelse om hur fartyg ska kunna ta sig genom sundet och att detaljerna håller på att slutföras. Det har fått Donald Trump att reagera kraftigt. Han har hotat Oman med amerikanska attacker om landet skulle stå i vägen för en uppgörelse med Iran.
Reporter Nishtman Irandust. Svenska Sara Larsson är nominerad i 5 kategorier inför MTV Music Awards. Toppar nomineringslistan, det gör dock Madonna med 11 nomineringar. Taylor Swift har 9 nomineringar. Sara Larsson är bland annat nominerad i kategorierna Årets låt, Bästa dansvideo och Bästa scenografi. MTV-galan hålls den 27 september i Los Angeles. Så vädret imorgon rör sig regn och skurar österut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll. I främst Norrbottens län mer ihållande regn. I söder upp till 21 grader, i norr 10-16 grader. Ekot Johan Hellström.
P1, Sveriges Radio.
Studio 1 kvälls andra timme. Det har gått över 5 år sedan talibanerna tog tillbaka makten i Afghanistan. Men hur ska omvärlden förhålla sig till dem? Hör Sveriges tidigare ambassadör i Afghanistan. Och så om den nya uppmärksammade shoppingtrenden i Sydkorea. Folk skaffar en app där de beställer hämtmat som sen aldrig kommer. Det är en del av innehållet drygt en halvtimme fram och vi lämnar direkt över till eftermiddagens Studio 1 med Susanne Westergren och Mattias Rensmo.
Sedan talibanerna tog tillbaka makten i Afghanistan för 5 år sedan så har situationen för framför allt landets kvinnor försämrats drastiskt.
Idag känner många kvinnor att de bara överlever från dag till dag utan att ha något hopp om framtiden.
Vi ska höra mer om Afghanistans dolda kvinnokamp snart, men först om hur omvärlden ska förhålla sig till talibanstyret.
Sveriges regering har sedan 2021 valt en tydlig linje av avståndstagande. Ambassaden har stängts, utvecklingsbiståndet har avvecklats och regeringen har tills nyligen motsatt sig all form av dialog med talibanerna.
Däremot så för Sverige och EU samtal med regimen om att återta afghanska medborgare som utvisats ur Sverige.
Det är dags att utöka de samtalen, menar Torbjörn Pettersson som är ordförande i Svenska Afghanistan-kommittén och före detta ambassadör i Afghanistan mellan 2010 och 2012. Välkommen till Studio 1, Torbjörn.
Tack.
På vilket sätt tycker du att Sverige ska utöka samtalen med talibanerna?
Ja, ungefär på det sätt som skedde i de samtal som fördes om återtagande av asylsökande som avvisats. Det vill säga att det är tekniska samtal, det handlar om hur man kan samarbeta kring frågor man är överens om. Det handlar inte om att erkänna eller att på någon slags väldigt hög politisk nivå ge trovärdighet åt regimen. Utan det handlar om praktiska saker som måste hanteras och också om hur vi kan ta tillvara de möjligheter som trots allt finns. För den eländes beskrivning som ni hade inledningsvis, den stämmer ju helt och hållet. Framförallt vad gäller kvinnors rättigheter har situationen försämrats oerhört. Samtidigt finns det möjligheter. Det finns svenska, internationella och lokala civilsamhällesorganisationer som kan arbeta med oerhört viktiga frågor. För kvinnor bland annat, för sysselsättning, för alla de flyktingar som nu tvingas tillbaka från Pakistan och Iran och för alla de som drabbas av de klimateffekter som Afghanistan är extremt sårbart för. Och hur vi tekniskt kan samarbeta kring det tycker vi att man måste kunna samtala med den de facto regim som finns i Afghanistan idag. Det är så vi att efter 5 år är det väldigt tydligt att talibanregimen har kontroll över landet och sätter villkoren för sättet som man kan arbeta på.
Här i studion finns också Alexander Abosar som är statsvetare och socialdemokrat med rötter också i Afghanistan. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Hur ser du på det här argumentet som vi hör för att utöka samtalet med talibanerna?
Jag ser ett stort problem med att samtala med talibanerna eftersom de senaste 5 åren det har visat att talibanerna inte ändrar sig. Ändrar inte sin politik och gentemot afghanska kvinnor. Och de har bjudits in till flera olika forum, till exempel i Doha, i Moskva och Baku i Azerbaijan. Och varje samtal har använts som en sorts propagandaseger för talibanerna i Afghanistan för att legitimera förtrycket av kvinnor och flickor och vägrar dem rätten att arbeta och studera och röra sig fritt i landet.
Men tycker du inte man ska ha några samtal alls eller hur ska man göra det i så fall?
Alltså problemet med samtal med talibanerna är att det normaliserar och legitimerar själva regimen. Alltså samtal i sig, det är en politisk handling. Det är det som är problemet med samtal med talibanerna. Och talibanerna använder det som en sorts legitimitet av själva regimen och styrandet i landet. Och det är därför jag anser att vi ska inte ha samtal med talibanerna. Anledningen till att jag säger att vi kan inte ha samtal med talibanerna är att talibanerna kan inte styra Afghanistan utan utländsk ekonomisk stöd. För att varje regim som finns i Afghanistan kan inte överleva, kan inte styra landet om de inte får ekonomisk och politisk stöd från utlandet. Vi såg ju vad som hände när USA drog sig ur Afghanistan 2021 och hela systemet kollapsade. Och talibanerna vet, och häromdagen har alla deras ledning har gått ut och sagt att de vill prata med västvärlden, de vill ha relationer. Men problemet är att de ändrar inte sina politik. De försöker lura oss. Och för de vill försöka använda samma strategi som de använde när de hade förhandlingar med amerikanerna. Och efter förhandlingarna och Doha-avtalet så brydde sig man inte längre. Och så för att det gav legitimitet till talibanerna.
Mm. Du skriver en debattartikel i Svenska Dagbladet att du vill att samtal ska föras i så fall med tydliga krav. Vilka typer av krav är det i så fall som du vill se?
Alltså, det absolut viktigaste kravet är att vi måste först se att talibanerna tillåter kvinnorna studera och arbeta och röra sig fritt. Det är basic, det är minimumkrav som vi kan ha det. För det här kravet går att genomföra. Opinionen i Afghanistan är väldigt stark för att kvinnorna ska studera, ska röra sig fritt och till och med bland talibanerna själva också. Men de vågar inte protestera mot ledningen som sitter i Kandahar.
Mm. Ja, vad säger du Torbjörn Pettersson? Talibanerna försöker lura oss.
Nej, det tror jag inte. Alltså det är mycket som Alexander och jag är överens om. Det som jag tror skiljer sig, det är 2 punkter egentligen. Det ena är att det jag inte håller med om, eller som inte är min bild, är att talibanerna skulle vara beroende av internationellt erkännande för att ha makten. Alltså det skulle man möjligen kunna tro i september för 5 år sedan, men knappast idag. Talibanerna har solid kontroll över landet, större kontroll över landet om man ska vara krass än vad någon regim har haft på 30 år. Så att de skulle vara beroende av internationellt erkännande, det tror jag är möjligt. Det är inte så. De vill förstås skaffa sig fördelar genom att inte bli legitimerade allt det där. Det är inte alls det handlar om att föra den typ av dialog som vi gör med många stater av den typen som talibanregimen är. Utan det handlar ju om hur kan vi diskutera att skapa förutsättningar inom den och kanske närma sig varandra. Det är svårt att säga om och mycket tyder på att det är extremt svårt med regimen i Kandahar att få någon som helst förändring. Men inte desto mindre så måste man försöka för det afghanska folkets skull. Därför att det som blir konsekvensen av den linje som Alexander förespråkar, som ju har varit den svenska linjen, det är faktiskt de facto att vi vänder det afghanska folket ryggen. Alltså kvinnor i Afghanistan som vill ha sina rättigheter, som vill ha utbildning, som vill ha möjligheter i livet, får det inte bättre av att vi vänder Afghanistan ryggen. Och det är ju de facto det som har skett. Sverige har lagt ner sin Afghanistan-stöd helt och hållet. Vi stödjer inte ens afghanska mödravårdsförbundet längre. Vi stödjer inte viktiga program för funktionshinder och så vidare. Vi vänder det afghanska folket ryggen. Och då menar vi ju att det är en orimlig linje. Det är en sak att man självfallet inte ska legitimera talibanregimen. Men man måste acceptera att efter 5 år så är det talibanregimen som har kontroll över landet och som skapar förutsättningarna för oss att bidra till ett bättre liv för afghanska människor.
Mm. Alexander Abbasar, statsvetare, socialdemokrat med rötter i Afghanistan. Vad svarar du på det Torbjörn säger här?
Jag håller inte med om det, att talibanerna inte behöver stöd från utlandet. Alltså historiskt, sedan 1880-talet, ingen regim eller styrande i Afghanistan har kunnat styra landet utan utländsk ekonomisk stöd.
Mm. Men det här argumentet då att man vänder hela afghanska folket ryggen också om man inte har någon form av dialog med regimen?
Nej, vi håller inte. Det vi försöker göra är att förvägra talibanerna legitimitet, inte att överge afghanska folket. Afghanska folket, jag är överens med Torbjörn om att vi måste stödja Afghanistan ekonomiskt. Stödet ska gå via olika organisationer som inte är bundna till talibanerna. För vi kan kanalisera stöd och hjälp till Afghanistan och det afghanska folket utan att talibanerna legitimeras, utan att vi ska ha samtal och dialog med talibanerna.
Tack så mycket, Alexander Abbasar, alltså statsvetare och socialdemokrat med rötter i Afghanistan, och Torbjörn Pettersson, också ordförande för Svenska Afghanistan-kommittén och tidigare ambassadör i Afghanistan.
Vi stannar kvar i Afghanistan, för nu ska det handla om sång som protest, där kvinnors röst har begränsats ju allt mer sedan talibanerna tagit makten.
Och Ekot har pratat med 2 kvinnor om hur livet har förändrats sedan talibanernas maktövertagande. Roja, hon har förlorat sitt arbete, men hon söker tröst i musiken och lyssnar på kvinnor som sjunger om sorg, smärta och längtan efter frihet.
Ai ahi to suzanda tar az ahi zamana razmi to qashangas be faryad zanana.
2 kvinnor sjunger. De är båda klädda i burka. I ljusblåa, heltäckande dräkter sitter de på en madrass och sjunger. Deras ansikten syns inte. Det är ett videoklipp som har spridits på sociala medier och i olika meddelandegrupper. Det är sorg i deras röster, men budskapet och orden är tydliga. De sjunger om kvinnors smärta i Afghanistan, om förtrycket och om livet i Afghanistan under talibanerna. Sången är en del av en dold kvinnokamp, där kvinnor försöker göra sina röster hörda, trots att de inte längre får sjunga offentligt. Och det är något som talibanerna har förbjudit. Det här är Roja. Det är inte hennes riktiga namn, och av säkerhetsskäl har vi hittat på andra namn för kvinnorna i reportaget, och deras röster är förvrängda. Roja följer de sjungande kvinnorna i burka och säger att deras sånger har blivit ett sätt att protestera. Hon är 36 år och har själv förlorat sitt kontorsjobb. Hon har också arbetat som lärare och hennes inkomster har minskat. Ingen vet vilka de sjungande kvinnorna bakom burkan är. Och när Roja lyssnar på dem känner hon flera saker samtidigt. Å ena sidan känner man hopplöshet, säger hon. När man sitter i sitt eget hem och lyssnar på en sång och känner hur det gör ont i hjärtat, blir det tydligt hur svårt vi kvinnor har det. Å andra sidan känner man stolthet. Stolthet över de kvinnor som trots så svåra omständigheter försöker höja sina röster, säger Roja.
Mm. آشفتم شو غیر اومدی صفحه تقدیر هرچند تو را خلق و بگوین که فلانم.
رویا sjunger inte själv, men hon lyssnar och hon delar sångerna och skickar vidare till andra kvinnor. Vi delade också våra känslor med varandra, säger hon. Det blir som ett hemligt rum i telefonen. En plats där kvinnor kan prata med varandra. Där en sång kan säga det som inte längre går att säga högt. Oroja känner igen sig i kvinnorna som sjunger. För hennes egen vardag har också förändrats sedan talibanerna tog makten. Hon har förlorat sitt jobb, hennes inkomst har minskat och hon säger att hon har tappat mycket av lusten att arbeta. Samtidigt har kvinnors möjligheter att utbilda sig, arbeta och röra sig fritt begränsats allt mer. Men mitt i hopplösheten hör Roja något annat i sångerna. Ibland känner man också styrka, eftersom kvinnor inte ger upp under några omständigheter. De försöker visa sig själva, sin styrka, sin förmåga och sina känslor, säger hon. Roja tror också att sångerna når fram till talibanerna. Och hon tycker att det är viktigt att medierna också berättar om kvinnorna. För även om de inte kan sjunga öppet eller protestera på gatorna kan deras röster nå ut genom medier. Kvinnornas kamp fortsätter alltså i det dolda i Afghanistan. En del sjunger i hemlighet och andra försöker hjälpa kvinnor som har hamnat i kläm. En av dem är Mariam. Vi kallar henne Mariam. Det är inte heller hennes riktiga namn. Mariam är 34 och var advokat innan talibanerna tog makten. Idag kan hon inte längre arbeta som advokat på samma sätt. Men hon fortsätter att hjälpa kvinnor i hemlighet. Hon träffar dem hemma eller på platser där de kan prata ostört och berätta om sina problem. Hon berättar om kvinnor som inte längre vet vart de ska vända sig. Idag finns det varken kvinnliga försvarsadvokater, kvinnliga domare eller kvinnliga åklagare i rättssystemet, berättar hon. När en kvinna utsätts för våld vet de inte vart de ska vända sig. Jag har många gånger mött kvinnor som ringer och berättar om sina problem i timmar och till slut ändå blir kvar utan svar och utan skydd. Idag känner många kvinnor att de bara överlever från dag till dag utan att ha något hopp om framtiden. 5 år efter talibanernas maktövertagande säger Mariam att hopplösheten har vuxit mer och mer. För några år sedan var fler beredda att kämpa, säger hon. Nu märker hon en allt större likgiltighet. Och Roja fortsätter att lyssna på kvinnorna som sjunger. Och kanske är det just därför sångerna betyder så mycket. För henne är de inte bara musik, de är en påminnelse om att andra kvinnor känner samma sak. Att andra är rädda, arga eller trötta. Men också att andra fortfarande försöker göra sina röster hörda.
Reporter här var Shakila Edesada och Nishtman Irandust.
I Sydkorea har en ny lite märklig shoppingtrend fått uppmärksamhet. Folk skaffar en särskild app där de beställer hämtmat som sen aldrig kommer. Appen heter Food Never Comes.
Och tanken är då att man ska få en skön känsla av att beställa något utan sen att behöva betala för någonting som man egentligen inte vill ha.
Anna Broback är lärare på KTH som tidigare skrivit en doktorsavhandling om kundnöjdhet. Anna, vad är din första reaktion på en trend där människor alltså köper mat med låtsaspengar som aldrig levererats?
Ja, men den första reaktionen är att varför gör man så här? Varför vill man på något sätt använda sig av den här appen Food Never Comes? Men det är ju på något sätt en sån här så kallad dopaminapp där maten aldrig kommer, som ni nämnde. Och här får ju användare då välja maträtter och följa på något sätt sin resa och kombinera och så utan att kanske betala eller få något. Men man kan också säga då att när den förväntade belöningen uteblir upprepade gånger så anpassar sig hjärnan, vilket gör till exempel att nöjdheten och spänningen snabbt minskar. Det är det som är effekten av den här appen då.
Så vad händer? Blir man mer avtrubbad? Måste köpa ännu mer mat? Eller är det som att det inte är så spännande längre?
Alltså själva processen fungerar precis som man har tänkt sig då. Om man till exempel tar den här förväntan som man faktiskt har när man sitter där och bläddrar i den här appen då, då kan man då på något sätt se då att det hjälper ju till att starta igång eller kicka igång det här dopaminflödet genom att man bläddrar i olika menyer då. Och den här valmöjligheten ger oss liksom att vi känner att vi har kontroll när vi väljer ut en sån här fiktiv måltid. Och vi får ju på något sätt en utebliven belöning och det är därför nöjdheten minskar. Men processen fungerar dock att vi blir intresserade och även om vi inte får någon mat överhuvudtaget så svalnar ju intresset väldigt snabbt.
Syftet med att beställa mat tänker jag är att man ska få mat och att man ska få äta. Vad kan annars finnas för syften?
Ja, saken är ju den att vi får ju på något sätt en slags belöning då. Att vi drivs av den här förväntan på något sätt. Och jakten i det här fallet är ju målet. När vi scrollar till exempel i en app och jämför priser eller lägger varor i varukorgen så pikar våra dopaminnivåer och vi förväntar oss en upplevelse och vi ser fram emot denna och hjärnan går igång på själva möjligheten att få någonting. Så köpkicken, den finns fortfarande och i själva betalningsögonblicket så får vi en kortvarig topp, men så fort köpet är genomfört så sjunker den nivån väldigt snabbt. Så i en app som till exempel Food Never Comes kapas den sista delen av den här cykeln då, konsumtionscykeln. Och eftersom appen medvetet bryter löftet om en belöning tröttnar hjärnan snabbt och inser att nej, nu är jakten över och det ledde inte någon vart.
Alltså faktum är att just Sydkorea är ju ofta tidigt ute med digitala konsumtionsbeteende. Kan du säga lite kort om det här är en udda lokal trend eller är det här någonting som kan poppa upp på andra ställen?
Jag tror absolut att det kan poppa upp på helt andra ställen som i Sverige och i Norden. För digital fönstershopping har ju varit populärt länge. Och fenomenet att stimulera till exempel en handling eller ett beteende utan att fullfölja liksom det genom att faktiskt få produkten skapar ju ändå liknande möjligheter. Man får liksom en stimulans.
Anna Broback där alltså, lärare på KTH, tack så mycket. Innan vi slutar för idag så ska jag rätta mig själv också. Festivalen Urkult arrangerades i Ångermanland, inte i Jämtland som jag påstod. Det är ju mitten av augusti nu och det innebär att vi är mitt i JAS-perioden. Det här har ingenting med flygplan att göra utan det är juli, augusti, september. Och det betyder att under den här perioden då är det hög tid att beskära träd och buskar till exempel.
Mm, men det är ju inte alltid helt lätt att veta hur man ska tänka. Vår reporter Eleanor Levinson har gett sig ut till Rosendals trädgård en bit ifrån radiohuset i Stockholm. Eleanor, har du fått någon tips på hur man ska tänka?
Mängder med tips och jag står mitt i själva fruktträdgården med massa äppelträd runt omkring mig och jag skulle säga att de flesta har rejält med frukt på träden. Med mig så har jag Tintin Gershild, du är utbildad trädgårdsmästare men också vd här på Rosendals trädgård. Varför är JAS en så himla bra period att beskära sina träd på?
Alltså JAS är bra juli, augusti, september beroende på vad jag vill uppnå med min beskärning. Man brukar skilja på vårvinterbeskärning och JAS-beskärning. Och ibland säger man till och med JAS-on. Då är det juli, augusti, september, oktober och november nu när vi har fått så milda höstar. Men så här år så kan det vara bra att lugna ner ett träd som har väldigt mycket tillväxt. Där man vill främja fruktsättning. För de här två olika typerna av beskärning främjar olika effekter i trädet och främjar olika hormonella processer. Där den ena skapar tillväxt, vårvinterbeskärningen, och den andra skapar mognad, den lugnar ner trädet och skapar frukt. Och då, man kan tänka lite som gas och broms. Och därför gäller det att alternera lite. Så har jag jobbat med sommarbeskärning, jasbeskärning, så kanske det är dags om något år att gå över till en vårvinterbeskärning för jag behöver kicka igång det igen. Så man kan inte säga att det alltid är bättre utan man måste analysera trädet helt enkelt.
Men vi har ju ett ganska stort träd här framför oss som sagt bär en hel del frukt. Men hur ska jag veta, eller de som lyssnar veta, vad det är jag ska ta bort från det här trädet?
Ja, det här trädet har ju väldigt mycket frukt och inte så himla mycket tillväxt. Alltså nya grenar som bara har blad och ska bli framtida grenar där det kommer bli frukt. Så just i det här trädet skulle inte jag gå in och JAS-beskära i någon större utsträckning. Det man alltid kan göra det är att ta bort sjuka grenar, skadade grenar. Grenar som korsar och ligger och gnager mot varandra. Det kan också vara att man behöver avlasta för det är för mycket frukt som kan riskera att trädets knäcks. Ett träd som har mer vitalitet, som har mer det vi kallar för vegetativa skott, alltså de här skotten med mycket blad på och inga frukt. De kan man också med fördel beskära så här års, det som vi kallar för vattenskott. Det är när man har gjort en radikalare beskärning på vårvintern, fått den här tillväxten, man har kickat igång trädet och trädet svarar hårt. Då kan det vara en fördel att nu gå in och ta bort kanske var tredje utav de skotten för att lugna ner trädet inför nästa år.
Vi har ju ett träd intill det här mycket väldigt stora trädet, så är det ett lite yngre som jag tror, vad jag tror i alla fall. Lite tanigare träd, det är inte riktigt lika mycket frukt. Hur stor skillnad är det på hur det här lite tanigare trädet ska beskäras och det här stora frodiga trädet?
Men jag skulle säga att det handlar just om den här balansen mellan vegetativt, det här tillväxten och det mognade, de med grenarna med frukt. Att man vill hela tiden ha både och. För de här lite mer taniga, det är ju framtida fruktgrenar. Så att man vill ha olika generationer i trädet. Det här trädet som vi står bredvid som du tycker är lite tanigt, det är ändå planterat 1990. Så ungt är det ju inte. Utan det kan finnas många skäl till det. Det kan vara att det står kanske aningens för djupt. Så det har inte haft perfekta förutsättningar att växa sig och bli riktigt stort och kraftigt under alla de här åren. Det står lite i skymundan bakom andra träd. Det står lite mörkt. Det kanske inte är så djup jord här precis. Så det finns många anledningar till varför just det här trädet kanske inte har vuxit så mycket.
Tintin Gershild är alltså vd och trädgårdsmästare på Rosendals trädgårdar. Och det var Eleanor Levinson som pratade med henne.
Studio 1 kväll närmar sig sitt slut. Snart är det dags för dagens eko som handlar om Socialdemokraterna och partiets historia. Tekniken ikväll sköttes av Marcus Östlund, producent var Cecilia Ingvarsson och jag heter Mariana Benjamin Sir.